Det är trevligt att vara tillbaka. Det börjar vara några år sedan jag var här sist. Anders Lind heter jag. Älvsbybo sedan 27 år tillbaka. Har min gärning i kyrkliga sammanhang. Framförallt i EFS är borta och lite grann i Svenska kyrkan. Så delar ordet. Inte varje vecka men ganska ofta. Det jag vill dela idag, det är kanske en lite annorlunda text. Men jag vet inte om det är så för er som för mig. Men jag behöver hela tiden påminna mig om uppdraget som vi har fått av Herren. Uppdraget att dela med oss av evangeliet om Jesus Kristus till människor. Och i tider som vi lever i nu. Så skulle det vara, jag är en person vars hjärta brinner ganska mycket för att leva i den tid vi lever i och försöka förstå Herrens vägar i den tid vi lever i. Men jag kommer att gå tillbaka till en känd text för att dela några tankar som jag tror är aktuella för oss idag. Jag hoppas att det ska finnas mycket hopp och tröst i det jag säger, för det är det som är tanken. Det hoppas jag. Nu vet jag inte om vi kanske inte känner varandra så väl, så det språkbruk jag använder kanske inte alltid är som ni känner igen. Så att om det nu är saker som jag säger som ni inte förstod, så får ni hemskt gärna fråga mig efteråt. Ska jag se om jag kan förklara dem bättre. Så vill jag bara säga så här inledningsvis. Från Lukas evangeliets första kapitel. Verserna 57 till 66. Lukas evangeliets första kapitel, verserna 57 till 66. Och jag läser då i Jesu namn. Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor nej, han ska heta Johannes. Det sa han till henne. Det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern och låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev Johannes är hans namn, och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Och alla de kringboende greps av fruktan. Och överallt i Judeens bergsbygd talar man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig, vad ska det bli av detta barn? Till Herrens hand var med honom. Vi ber igen. Herre, ofta så använder du mycket närmare bilder än vad vi kanske tänker oss är vana vid när du vill dela de djupa hemligheterna. Och nu är det en förlossningstext som ska få vägleda oss lite grann. Kom Herre och trösta oss och uppmuntra oss och vägled oss. Ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Det finns tre personer i den här texten, och de får vara rubriken. Tre rubriker som jag delar in mina tankar i. Det är givetvis de tre personerna. Det är Elisabet, det är Zacharias och det är Johannes döparen. Och när vi kommer in i våran text så är vi mitt inne i förlossningen. Om det riktigt har verkarna satt igång, det framgår inte riktigt. Men vi kommer mitt i ett sammanhang där det är dags för Elisabet att föda fram det barn som hon har burit på. Det är ett barn som är efterlängtat, som är väntat och efterlängtat. Det är ett barn som är framsprungen ur djup nöd. ur djup nöd. Därför där är det inte så att Zacharias och Elisabet på under omständigheterna som var tidigare kunde få barn. Och de har säkert sedan de började leva tillsammans försökt och försökt och försökt, men inte lyckats. Och det är en djup nöd som har präglat deras liv tillsammans. Det är många böner och mycket rop till himmelens Gud om ett förbarmande och en förändring. Och så får Zacharias, när han är i templet, får han höra, har han en syn. Han ser en ängel som kommer till honom och samtalar med honom. Och då säger ängeln så här: var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Din bön har blivit hörd. Och jag tror att jag vill säga så här till dig. Det kanske du sitter här idag och har kämpat i årtionden med saker som har varit nöd och ser ut som oöverkomliga situationer. Herren säger till dig: din bön har blivit hörd. Vi vet att Gud hör bön. Men Zacharias, han behövde få höra det här ännu konkretare. Han behövde få höra att bönen har nått himlens Gud och att den ska bli besvarad. Och kanske är du här idag som behöver få höra just det ordet från Herren: din bön har blivit hörd. Inte bara att du vet av löftena att Gud hör bön, utan konkret få höra det. Guds ande vill säga det till dig idag: din bön har blivit hörd. Elisabet, hon har levt ganska avskilt de första 5 månaderna av graviditeten. Och det har hon nog gjort kanske därför att det är en så stor livsomställning för henne, rent biologiskt bara. Men också därför att det är en process när ett bönesvar växer fram. Och det är viktigt att komma ihåg det i Guds rike. Att ibland så väljer Gud att agera momentant. Men oftast så rubbar Gud i process. Det tar tid och det får ta tid. Gud har tid. Och när vi utgjuter våra hjärtan inför Herren över att få se en förändring i Älvsbyn, så är det ibland en önskan om att det ska vara momentant. Men Gud vet vad han gör och processen fortgår. Processen fortgår. Det kanske är också så för Elisabet att hon vill vara lite på sidan om ett tag, därför att hon måste få processa det själv också. Det sägs ju om henne, och hon har ju burit vittnesbördet om sig själv, att det är inte möjligt för mig att få barn. Och ni känner igen att det finns, kanske känner igen att det finns fler textsammanhang i Gamla testamentet som har samma tema, där barnlöshet blir Guds möjlighet att göra en större förändring. Jag tänker på Hanna och Elkana. Elkana och Hanna, ja. Samuels föräldrar. Hon gick tillsammans med Elkana till templet och hon utgöt sitt hjärta. Och hennes nöd var så stor, berättar ordet, att hon hade inte ord för det, utan hon bara mumlade. Och ibland är nöden så stor att den inte har ord i våra liv. Att den kanske bara är en djup, djup suck, ordlös suck till Herren. Men den når fram ändå. Den når fram ändå. Eller jag tänker på Abraham och Sara. Det är en fantastisk text. Jag rekommenderar att läsa den i Första Mosebok när ni kommer hem. Kanske inte så mycket för det konkreta att få en son eller ett barn. Men vad Gud säger till Abraham och Sara. Abraham är 100 år drygt och Sara är 90. Det är ju för, biologiskt sett är det ju kört. Om vi pratar dagspråk, det är ju kört. Men de säger, och Sara ler när Herren säger att du ska få en son nästa år vid den här tiden. Och då säger Gud, skulle något vara så omöjligt att jag inte förmår det? Skulle något vara så omöjligt att jag inte förmår det? Och du får lägga ihop den hälsningen med din bönenöd. Skulle något vara så omöjligt att inte Gud kan göra det? Ju längre vi lever i nöden för våra, på olika sätt, det som är den privata nöden och den gemensamma nöden, desto lättare är det att glömma bort Herrens ord. Skulle något vara så underbart att inte jag kan göra det? Och vi behöver gång på gång uppmuntra varann på ett trovärdigt sätt med den hälsningen. Inte med en klapp på axeln när nöden är så stor så jag inte vet hur jag ska uttrycka den. Utan kanske bara som en stilla viskning. Herren har möjlighet. För han är himmelens och jordens herre. Kanske är det så att du tvekar inför att vända dig till Herren. Men jag vill uppmuntra dig att göra det. Men det som är intressant med både Zacharias och Elisabet, med Elkana och Hanna och med Abraham och Sara, det är att de måste vara aktiva för löftets fullbordan. Och nu är det lite besvärligt det här. Därför om vi börjar tänka lite grann, om vi... För det handlade om att de skulle ha ett intimt umgänge med varann för att realisera löftet. Det är bara vid ett tillfälle som Gud väljer att inte använda en kar, och det är när Jesus ska födas, komma till. Då är det Guds ande som vilar över Maria. Annars är det alltid ett par som ska bidra till det. Och de här berättelserna, de blir lite utmaningar också. Att våga handla på löfterna. Att våga agera på löfterna. Jag tänker att Abraham och Sara tänkte att det där var nog bara en from önskan från Herren. Nej, Gud hör inte min bön. Så därför agerar jag inte på löftet. Jag är inte ute efter att övertro på något sätt. Men en uppriktig hållning till Herren. Har du sagt det, så vill jag göra det. Och jag tänker att alla de här tre paren har nog haft en process där de har suttit och funderat. Törs vi? Tänk om löftet inte håller. Och vi ska bli besvikna på det som är den djupaste längtan i våra liv. Nämligen ett barn. Hur ska jag våga? Hur ska vi våga? Men alla de här tre paren, de väljer att agera på löftet. De väljer att pröva och se om det är sant. Och alla tre paren fick bevittna att det var sant, Guds löfte. Vi går tillbaka till Elisabet. Hennes avskildhet har varit under 5 månader, och nu har det gått ytterligare 4 månader, och det är dags för att förlösa det barn som hon har burit på. Det liv som har vuxit inom henne, det bönesvar som de har fått, ska nu bli synligt på ett till sätt. På ett tydligare sätt. Ett barn ska komma fram. Så ge inte upp din bön. Även om omständigheterna ser oöverstigliga ut. Ge inte upp. Inledningsvis så sa jag att jag behöver jobba med mig gång på gång med att förnya uppdraget. Och kanske har du redan lagt ihop det jag hade tänkt att fortsätta med. Vi är ju en gemenskap här i Älvsbyn som är kallade att föda barn. Guds rikes medborgare. Att bidra till att göra att Guds rike växer. Och kanske är det så för er, jag vet inte hur ni resonerar och tänker, men jag kan se i andra sammanhang jag vistas i här i kommunen att ibland så har man gett upp hoppet om att bli en barnaföderska igen i gemenskapen. Vi börjar bli för gamla. Hur ska vi klara det? Törs vi lita på löfterna? Törs vi, och hur ska vi göra? Jag älskar salmen vi sjöng innan, i slutet på lovsången om lov, ära och pris. Och vers 3 är väldigt spännande. Därför det talar om Guds ande som vill vittna om Jesu försonande blod. Det är Guds andes verk som ska göra det. Men egentligen så skulle vi kunna sitta och säga, Herre, kommer din kraft och gör jobbet. Men det är ju inte så enkelt, jag vet ju det. Men Herren har sagt det, ni ska få kraft och bli mina vittnen. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och det gäller här också Korskyrkan i Älvsbyn. 24 juli 2022. Löftet gäller att ösa ur den eviga källan. Därför Gud kallar Älvsbybor idag. Ja, men vi ser det ju inte, nej. Vi är nog inte riktigt uppdaterade uppåt. Vi är inte riktigt rätt uppkopplade, påstår jag. Gud kallar människor i Älvsbyn, men människorna förstår inte att det är Guds kallelse. Människor förstår inte det. Därför Gud har ställt 3 frågor från den dag då Adam och Eva sa att vi vill inte riktigt ha med Gud att göra. Så har Gud ställt 3 frågor. Och han ställer dem hela tiden i människors liv. Var är du? Var är du människa? Var är du på väg? Var är din resa? Och vem har sagt? Vem har du lyssnat till? Adam fick frågan, vem har lurat dig? Ja, det är ormen. Vem har sagt? Vem lyssnar du på? Och vi behöver få igenom rösten som säger, det är Gud som frågar. Det är Herren som frågar. Men också den svåraste frågan, vad har du gjort? Ansvarsfrågan. Och den ställer Gud hela tiden till Älvsbyborna. Mer eller mindre tydligt i olika tider i livet. Men Gud har alltid frågat och ropat efter människan, var är du? Och så är det i Älvsbyn också. Jag vet inte om du frågar Herren i morse vad du ska förkläder på dig. Gjorde du det? Nej, det är trivialt. Ja, kanske egentligen inte. Lyssna till följande. Det här händer i Sverige för några år sedan. En man får besök av Jesus, precis som vi ser varann. Jesus kommer hem till honom, har ingen aning om vem Jesus är. Jesus säger till honom, hörru du, imorgon när du åker tåg så kommer det att sitta en man på tåget. Och det kommer alltid vara en stor ledig tillsammans vid sidan av honom. Gå och sätt dig där, för han vet vem jag är. Så ska han hjälpa dig att förklara. Och han har en vit skjorta. Mannen sätter sig på tåget i det ärende han hade. Och mycket riktigt där sitter en man. Som har en vit skjorta. Och stolen är ständigt ledig bredvid honom. Och till slut så går han och sätter sig och frågar. Hörru du, vet du någonting om Jesus? Jo, det gör jag. Vad bra. Och så utspann sig ett samtal. Men var den här mannen som, ja, det är ovidkommande, men han är präst. Men då sa han så här, det här är egentligen enda gången jag har vit skjorta på mig. Det här är enda gången jag har vit skjorta på mig. Så det är kanske dags att fråga, är det någon som ska ha några särskilda kläder på sig idag? För du har visat mig för någon att sätta sig och prata om Jesus. Så att, kanske är det dags att fråga, vad skulle jag få klian på morgon? för Herren har visat dig. Jag var med om den episoden för många, många år sedan i min ungdom, hemma i Kalix. Predikanten som hade predikat på söndag kväll ville ta sig från Kalix till Skellefteå eller till Ersmark. Familjen hade åkt tidigare. Och på morgonen så hade han sagt till Gud, kan jag hitta någon väg att ta mig hem till mina familj? Och Gud hade gjort det tydligt. Så efter gudstjänsten så kom han fram till mig och frågade, hörde Anders, vet du hur man kan ta sig till Skellefteå? Och det här är nog enda gången jag har haft nytta av mitt idrottsintresse. För jag visste att Teg från Umeå spelar hockey i Kalix ishall. Vi åker upp och ser om du får åka med bussen och lyfta ner till Skellefteå. Så säger han så här. Jo, när jag frågar Herren så visar han dig ditt ansikte att jag skulle fråga dig. Och jag tror att det är så här. Att vi tror att Gud är mycket längre bort än vad han är. Han är mycket mer konkretare i våra liv. Men vi snappar inte upp det. Därför vi tror att Gud är längre bort. Är svåråtkomlig. Men han är mycket närmare. Och jag är inte speciellt märkvärdig. Det kan jag långt tala om. Jag är dödlig. Och en syndare som är benådad. Vi är kallade att föda barn. Herren vill göra det möjligt. Genom sin andes verk. Så ge inte upp. Även om åldern är påtaglig. Den gäller mig också. Zacharias. Den andra personen. Och det här blir den allvarliga delen i min predikan idag. Jag vet inte vem som är kanske mest nöjd eller mest besviken över att barnet har fötts. Jag tänker på Elisabet, för att hon har ju haft det tyst i 9 månader. Hon har ju inte haft en gubbe som har tjatat hela tiden eller varit i vägen eller pratat sådär. Utan, för han har ju varit stum. Han har inte kunnat tala på 9 månader. Och minst 9 månader. Därför hur långt det har gått från den hade uppenbarelsen i templet till dess graviditeten blev tydlig och födseln. Det kan ju vara i 10 månader, det kan vara ett år. Och jag kan tänka mig att det har varit en oro inom denna man, denna kar. Tystnaden. Anledningen, det är ju därför att han tvekade inför löftet. Ängeln säger till honom, jag ser att du inte tror att det är sant. Därför ska du bli stum under perioden, graviditetsperioden. Och det finns ett allvar i det här. Det finns ett allvar att fundera kring, blir vi tysta i Guds församling på grund av att löftena verkar inte hålla? Nu har Johannes döparen fötts och det har gått en dag och det har gått 2 dagar och det har gått 3 dagar och det har gått en vecka och han har fortfarande inte fått tillbaka rösten. Men ängeln sa ju, när han föds ska du få tillbaka rösten. Hur länge, Herre, ska det dröja innan du gör som du har sagt? De kommer till templet på 8:e dagen då Johannes döparen ska omskäras. Dop, gamla testamentets dop. Och då löses hans tunga när han får skriva Johannes är hans namn. Då får han tillbaka förmågan att tala igen. Och jag ibland funderar på hur Zacharias, vad det gjorde med Zacharias person och personlighet. De här månaderna av tystnad. Löften som var sagda men som jag inte vågade tro riktigt. Och kanske är det så här idag. Och det gäller inte bara oss karar här utan det gäller alla. Kanske är det att du saknar ett språk för att lovsjunga Herren. Ett språk att tala och prisa Herren. Då säger Korintierbreverna, framförallt det första, om att det finns ett nytt bönespråk, tungotalet. Ett språk som är ämnat för att uttrycka det inre till Herren. Återigen är det Guds ande som utrustar. Och känner du att du saknar ett språk för att tala med Herren, så våga säga, men kan det där vara för mig, Herre? Kan det vara för mig, det här språket? Det är ett fantastiskt språk. Det har varit mig till oändlig välsignelse, både i glädje och nöd. Ett nytt språk för att utgjuta hjärtats nöd. Och det kan ske här idag. Löftet om det är givet. Jag vet givetvis att det är talat på olika sätt om tungotalets gåva och vissa förutsättningar. Jag skulle vilja lämna den frågan och säga att gåvan finns. Herrens ande är här. Behöver du den och längtar efter den, så är det en längtan från Herren. De 9 månaderna för Elisabet var en process. De 9 månaderna för Zacharias var en process. Att vara ordlös. Så kommer barnet, det tredje och det sista, och jag ska inte fortsätta så länge till. Johannes döparen. När Zacharias tunga lossnar och han kan börja tala, då profeterar han över sin son. Du min son, den högstes profet ska du kallas. Du min son, den högstes profet. Och Johannes döparens plats i historien är ju, säger Jesus, han är den största i Gamla testamentet, för han är närmast Jesus och får tala om Jesus. Men han är fortfarande lika liten som vem som helst annars, för han får inte se det fullbordade Jesus Kristus. Och han har en given plats i historien. Och jag vill avsluta med en utblick i vår tid. Därför Johannes döparen, säger Malaki, ska komma i Elia ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så han får ett berett folk att ta emot när Herren kommer. Och jag har ofta tänkt och funderat, vi får väl se hur det blir. Men om det var så vid hans första ankomst, ska det vara så vid hans andra ankomst också. Att den ton som kommer från Gud är Elia ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Det vill säga upprättade familjer. Och gör man en utblick i världen idag, så ter det sig tecken på att det är det som håller på att ske runt om i världen. Upprättade familjer. Och vårt land är väl ett land som om något som behöver få vara med om det. Om något. Och varför? Jo, därför att det inte ska ges till spillo. Det handlar ju om fjärde budet. Det handlar om fjärde budet. Hedra far och mor så att det må det gå väl och du må länge leva i ditt land. Så kanske är det så, jag säger bara kanske, att Elia ande utgjuts över nationer, över världen, för ett upprättande av familjen. Men framförallt kom Johannes döparen för att predika omvändelse. 180 graders omvändelse. Och det är någonting som alla behöver vara med om. Nikodemus får höra de orden en kväll när han är hos Jesus. Så att du måste bli född på nytt, du måste födas en andra gång. Någonting som Gud behöver göra med ditt hjärta. En på nytt födelse. Det är ingenting som du kan ta dig själv. Det enda du behöver göra är att tala om, jag har gått vilse, jag har gjort fel och jag behöver nåden hos Jesus Kristus.
han som har dött och uppstått. Sammanfattningsvis, Elisabet får vara en bild för församlingen som ska föda barn, andliga barn. Guds ande är utgjuten för att det ska vara möjligt, även om det är en ålderstigen mamma. Löftena gäller. Löftena håller. Och språket, och ett nytt språk, är tillgängligt ifall du känner dig stum. Och så får du och jag tala om omvändelsens nödvändighet och korsets möjlighet till en värld som är döende. I Jesu namn, amen.